har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du har med dig någonting?
Ja, jag har med mig en tavla på min far.
Det här är Maria Sedhav. Hon håller upp ett porträtt utav sin far. En man med tjockbågade glasögon och stort, krulligt hår.
En bra teckning föreställande mästertipparen Tore P. ritad av Kardemumma, står det.
Porträttet är ritat av Kardemumma. En av dåtidens kändaste kåsörer och kulturpersonligheter. Och en nära vän till Marias farsa. Tore Ferdinand Pettersson.
Och sen står en datum här bakom. Till Maria, 17.8.97 fick jag den av honom alltså.
Maria är det där barnet som det står skrivet om i brevet som Tores exfru öppnar i hemlighet. Som Tore fått med en annan kvinna. Maria Sedhav växer upp utan sin far. För henne är Tore Ferdinand bara en mystisk skugga som det skrivs om i tidningarna. En känd travspelare som blåser folk på pengar. Det är mitten av 90-talet. Maria är 25-årsåldern när hennes egen far, Tore Ferdinand Pettersson, ända står på trappen till radhuset i Nynäshamn.
Och sen så en vacker dag så kommer han och knackar på mitt radhus som jag bodde i. Och säger hej, det är jag som är din pappa. En liten farbror med jättestor näsa. Han var inte vacker alls, men skärmig. Men han ser jättefredlig ut när han kommer.
Maria är chockad. Men hon låter den lilla farbror med stor näsa kliva över tröskeln till radhuset.
Han sa att han har tänkt mycket på mig genom åren. Och så säger han till mig att han mötte min mamma när jag var 1 år gammal här i Norrköping. Och då så lovade han henne att inte höra av sig. Överhuvudtaget. Hon hade bett om det. Att håll det utanför mitt liv liksom. Och därför han har tänkt på mig men inte... Ja, men hållit löftet till henne då. Men det här är ju berättelser, det har inte jag en aning om det säger eller så då.
Har din mamma sagt något om det?
Ja, hon också har berättat att han... Ja, men hon vill inte ha med honom att göra. Hon har träffat honom en julafton hemma hos oss och sådär. Men det gick väl bra, men liksom... Det är sår hos henne.
Maria är förlåtande. Hon säger till Tore att han inte behöver leva upp till någon fadersfigur eller känna sig som farsan som svek och stack.
Sen gick det bara farten så var han liksom en familjemedlem.
Tore Ferdinand är kärleksfull mot Marias dotter och hennes border collie.
Ja, han älskar djur. Gjorde han.
Maria har massor med frågor till sin mytomspunna far.
Jag försökte fråga om barndom och föräldrar då, för jag har ju aldrig träffat min farmor och farfar och vet så lite om dem.
Tore Ferdinand berättar om en kärleksfull uppväxt, men en fattig sådan.
Jag är kund i det här med pengar redan som liten. Jag var jättesöt, sa han. Jätteliten. Och ingen som såg mig som ett hot. Och så sa han till tjejerna, om jag följer med, för han ville gå på bio så han hade inga pengar. Om jag följer med mig ner i källaren så ska jag säga vem ni är, bara att känna er på tuttarna liksom då. Så då fick jag ju dubbelt, jag fick både känna på tuttarna och så hade jag alltid rätt, sa han. Så fick jag 25 öre eller vad det var på den tiden. Det var min första inkomst. Det var att klämma flickorna på tuttarna. Så han var ju rolig, han hade alltså humor, och han tyckte ju att vissa saker var jättelätt. Det sa han ju till mig bland annat. Jag tycker du är så intelligent på många sätt och vis, Maria, men med pengar är du ju helt kass, alltså du kan ju inte det. Nej, ja, men det är ju världens lättaste. Det är världens lättaste att ordna pengar. Ja, men lär mig då, sa jag. Nej, så.
Tore Ferdinand verkar ha en minst sagt speciell relation till pengar. Han visar gärna upp sitt smyckeskrin med ringar och diamanter. Och Maria får känslan att pengar har en större betydelse för Tore. Att det är någon slags kompensation för hans karga barndom.
Och då säger jag till honom, är det honom du, ditt lilla jag som du håller på och jobbar för i livet liksom. Då blir han jättearg på mig, kallar mig jäkla amatör, psykolog då. Det där skulle vi inte diskutera med. Men så att han hade ju någon sån här hävdelse med sin barndom.
Sa han något om hur han själv införskaffade sig pengar?
Jag har ingen aning om det, ärligt talat. Alltså jag fick ju sålla. Jag höll ju på att lära känna min pappa, mina rötter. Och sen det här, man trodde ju nästan inte liksom, är det sant eller inte? Och han är så mångt och mycket. Och han är mer ordspillare än vad jag är. Och jag pratar mycket. Så jag fick liksom sålla av, dela. Jag vill lära känna min pappa. Jag struntar egentligen det utanför. För det är för stort, jag kan inte sätta mig in i det.
Men sakta börjar Maria märka att det är något som inte riktigt stämmer med hennes far.
Ett tag kedje rökte så att han var nikotingul i sin fina vita krulliga lugg liksom då. Ja, han var pressad då.
När Tore Ferdinand kommer på besök gör han det i eskort av två civilklädda poliser.
Han var jagad. Han kom ju in i ångestattacker och kunde ringa och säga, kan inte Thomas och du bara komma och hålla om mig, jag klarar inte av det här liksom. Och försökte väl få ihop det både med sitt privatliv då, samtidigt som han hade något större på gång.
Utanför köksfönstret passerar skumma typer i stora bilar långsamt förbi.
Sen började ju uppdagas en annan historia kring Tore. Att han hade skyddad identitet och var i någon annan sorts business med. Han hade en bikersklubb efter sig och sådana saker. Och därför var skyddad och han skulle vara infiltratör där. Och det blev en riktig B-film för en annan som liksom inte fattar den här världen överhuvudtaget.
Från Third Ear Studio, det här är Uppgång och fall. Idag, berättelsen om Solvalla kungen. Glöm inte att följa Uppgång och fall i din poddspelare så du inte missar när nya avsnitt släpps. Jag heter Mårten Trofast och det här är den sista delen. Ett bländverk. En eftermiddag 1997 ringer det på Robert Aschbergs telefon.
Han var mycket, mycket vänlig och så vidare och presenterade sig som att han hade kallats för Solvalla kungen.
Med mjuk och vänlig röst presenterar sig Tore Ferdinand Pettersson för Robert Aschberg. Han säger sig ha en intressant historia att berätta. Men inte över telefon, säger han. Han vill ses.
Kände du till vem han var?
Nej, inte då, men jag tog ju reda på det så gott man kunde på den tiden.
Robert Aschberg går igenom gamla tidningsartiklar om Tore Ferdinand Pettersson. Och då framträder en bild av en tjock, kortvuxen man med burrigt hår, stora glasögon och guldkedjor som kallas för Solvalla-kungen. En man som kör Rolls Royce, bor på Strandvägen och umgås med kändisar. Och som har dömts för bedrägerier. Men Robert Aschberg är intresserad av vad Tore Ferdinand Pettersson har att berätta. Och de bestämmer sig för att träffas. Robert Aschberg och Tore Ferdinand Pettersson dricker kaffe i mängder. Plågsamt mycket kaffe. Tore Ferdinand kedjeröker. Och det är nu han ska berätta om det där som han inte vill ta över telefon. Tore Ferdinand säger sig sitta på unikt bildmaterial. Bandinspelningar, fotografier och hemliga dokument. Information som han hävdar skulle skaka om hela Sverige om den blev känd för allmänheten.
Han antydde vad det var, men det kan jag inte berätta.
Och den här informationen, den har ett pris.
Det var inte fråga om jag skulle köpa ett material, utan jag lånade honom pengar. Som tack för lånen skulle jag sedan få material.
I utbyte mot ett stort skop vill Tore Ferdinand Pettersson låna pengar utav Robert Aschberg. Och det är så här relationen mellan Tore Ferdinand och Aschberg inleds. En relation som kommer att pågå i flera år. Och som slutar med Tore Ferdinands plötsliga död.
Man hade väl misstänkt att det skulle gå åt helvete på ett eller annat sätt.
När Tore Ferdinand Pettersson ringer till Robert Aschberg 1997 är han en jagad man. Han har gjort sig ovän med flera mäktiga spelare i den undre världen och bor på hemlig ort med polisskydd. Dessutom har Tore Ferdinand lämnat viktig information till polisen. Han uppmanades av polisen att spela med i en obligationsaffär som sprack. Och enligt Expressen leder den misslyckade operationen till att polisens enhet för interna utredningar inleder en förundersökning. Flera av polisens högsta chefer misstänks ha begått tjänstefel. Men utredningen läggs ner. Och det gör också utredningen gällande de utpressningshoten som Tore Ferdinand anmält till polisen. Och enligt en källa till Expressen kände sig poliserna som arbetade med utredningen av utpressningshoten mot Tore Ferdinand motarbetade från ett håll högre upp i polisorganisationen. Och det är den här vevan som Tore Ferdinand tar kontakt med Robert Aschberg som tar Tores parti i en artikel i Aftonbladet från 1998. Han skriver om hur Tore Ferdinand fallit offer för något som kan liknas vid en ren tragedi. Och att det här kan bli ett av de märkligaste fallen i svensk rättshistoria. Samtidigt har Robert Aschberg själv börjat låna ut pengar till Tore Ferdinand.
Han var väldigt, väldigt manipulativ.
Robert Aschberg lånar ut pengar till Tore. Och i gengäld får han en mörkbrun koffert.
Jag ska få en jäkla massa dokument.
Kofferten, försäkrar Tore, innehåller kassetter, pärmar och dokument som ska ligga till grund för det stora avslöjandet. Kofferten förvarar Robert Aschberg på en hemlig plats. Men den är plomberad. Den går inte att öppna utan att det märks. Och Robert Aschberg får inte öppna kofferten eller ta del av materialet förrän Tore Ferdinand gett honom klartecken. Och det där klartecknet dröjer. Istället vill Tore låna mer och mer pengar. Och i utbyte får Robert Aschberg ännu fler plomberade väskor som ska inrymma det stora avslöjandet.
Han var väldigt skicklig.
Robert Aschberg lånar ut mer och mer pengar till Tore Ferdinand. Stötvis lämnar han över checkar på ett par miljoner åt gången under flera år. Och det kommer sammanlagt att bli mycket pengar. Jättemycket pengar. Under 7 år kommer Robert Aschberg låna ut över 19 miljoner kronor till Tore Ferdinand. Men i november 2004 har Robert Aschberg tröttnat. Han har fortfarande inte fått något klartecken från Tore Ferdinand på att få öppna väskorna och ta del av det stora avslöjandet. Och nu kan han inte vänta längre.
Men sen får jag räkna ihop allt jag har lånat till honom och får dem att skriva på en skuldförbindelse för det. Och så kräver jag de pengarna. Och i samband med det öppnar jag några väskor. De innehåller bara en massa skräp.
De plomberade koffertarna som Aschberg ruvat på i 7 år, som skulle innehålla det stora avslöjandet, består i själva verket av telefonkataloger, blanka papper och tomma kassettband.
Vad kände du då liksom?
Besvikelse är väl ett enkelt uttryck.
Robert Aschberg fattar att han blivit blåst. Det stora avslöjandet är ett bländverk. En bedräglig lockelse signerad Tore Ferdinand Pettersson. Med ett enda syfte. Att sko sig på Robert Aschbergs digra kassakista. Och när Aschberg synar bluffen får han Tore Ferdinand att skriva på en skuldförbindelse. Och enligt den har nu Tore Ferdinand en vecka på sig att betala tillbaka pengarna.
Men sen gick jag till kronofogden och ja, sen tog han livet av sig.
Den 15 november 2004 hittas Tore Ferdinand skjuten i ett skogsparti utanför Knivsta. Bredvid hans döda kropp ligger en revolver och en spegel. Polisen rubricerar inledningsvis dödsfallet som ett mord. Men efter närmare undersökning avskriver man Tores död som ett självmord. Något som flera av hans närstående har svårt att köpa.
Om jag ska vara riktigt ärlig så var jag väldigt förvånad. Jag kunde inte drömma om att han skulle ta livet av sig.
En sak som jag aldrig kommer att köpa, det är att han skulle ha gått ut i skogen och satt en kula i huvudet själv. Det tror jag inte.
Han var ganska, skulle jag säga, rädd om sin fysik. Alltså han var inte tuff, alltså han var ganska, om man skulle säga, jag trodde att han helt enkelt var för feg för det. Så jag var lite förvånad kanske. Men jag var nog inte den enda. Det var nog många som var förvånade.
Han var inte en sån person som skulle göra det. Ingen av oss i familjen tror det. Han var rätt feg egentligen. Så fysiskt.
Vad tror du har hänt då?
Ja, jag tror att det eventuellt är någon som har skjutit honom. Men jag tror heller inte att polisen la ner något större intresse på det där sedan. Det tror jag inte.
Vad är det som får dig att känna och tänka så?
Ja, det är hans personlighet, att jag tror aldrig han skulle göra det. Utan han skulle nog ha fabricerat någon ny grej för att klara sådana.
Han hade någon slags överlevnadsinstinkt? Eller?
Det tror jag.
Så Hur är det egentligen? Sköt Tore Ferdinand Pettersson sig själv? Eller finns det någon annan där ute som hållit i revolven och avlossat dödskulan? Om man vill förstå vad som egentligen hände under den sista tiden i Tore Ferdinands liv finns det framförallt en person man måste prata med. Den person som stod honom närmast i livets slutskede.
Ja.
Nämligen Tore Ferdinands sista hustru.
Vi träffades ju 78 och så första 12 åren var vi bara förlovade och sen gifte vi oss. Så det var ju 26 år som jag levde med honom.
Exfrun vill inte medverka med sitt riktiga namn, så vi kallar henne för Monica. Och hon önskar också att vi förvränger hennes röst. Monica stod vid Tore Ferdinands sida från slutet av 70-talet hela vägen fram till hans död. Även om de inte var gifta de sista åren.
Det är klart att det är en spännande, ja, både spännande och sorglig historia.
För Monica är Tore en komplicerad man som levde två parallella liv med två skilda personligheter.
Han var ju två personer. Verkligen två personer. Han var fantastisk med barnen och lärde dem vad som var rätt och vad som är fel. Alltså det är ju svårt för en människa kanske att lära någonting som de inte själva lever efter. Men det gjorde han faktiskt.
Och så finns det den där andra sidan av Tore Ferdinand.
Han var ju psykopat eller mytoman och alla saker man kan tänka sig egentligen. När han höll på med affärer.
Och de där affärerna, de höll Tore Ferdinand mest för sig själv.
Det är svårt med honom för att jag måste ju säga att han berättade ju inte för mig heller vad han höll på med. Fast jag var väl inte helt dum utan jag fattade väl vissa saker. Men han hade ju, kunde ju lura vilken människa som helst. Han klarade av det faktiskt. Jag vet inte hur han var så, men han var väldigt manipulerande och kunde faktiskt få folk att tro på det han sa.
Tore Ferdinand kan vara borta i flera veckor utan att Monica vet vad han pysslar med.
Ja, han kallar för han gick in i dimman.
Och den där dimman vet ju vi delvis vad den handlat om. Att lura folk på pengar. Men enligt Monica har hon och Tore inte levt något liv i överflöd.
Vi hade inget glamoröst liv, må du tro. Vi var inte på några utlandssemester eller gjorde något speciellt. Ungarna fick ingen cykel om det inte var alldeles nödvändigt. Jag menar, så att det var inte så. Han höll nog lite isär privatlivet och det andra, faktiskt. Utan när han kom hem med resväskan med pengar i och så skulle barnen hjälpa honom att räkna. Och så försvann de på något vis, inte vet jag. För allting som köptes in, det försvann liksom.
Den första tiden tillsammans med Tore är fin. Visst, Monica fattar att Tore kanske inte håller på med affärer som är helt vita. Men det är inget som påverkar henne eller deras relation i någon större utsträckning. Men saker och ting kommer att förändras.
Första 12 åren så var det ju allting bara frid och fröjd. Men sen tror jag att det blev för stort allting. Och sen kom det ju in mycket såna här konstiga grejer som Hells Angels och det var ju inte roligt.
Med åren märker Monica hur Tore Ferdinand blir allt mer jäktad. Han har skumma typer efter sig. Och en dag förändras Monikas så här långt helt oväsentliga del i sin makes affärer när hon själv en dag får ett samtal från Hells Angels.
Jag var livrädd för den där Hoa. Det var en, speciellt en som pratade i telefon. Han var, hur, alltså han var så otäck så det var inte sant.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Man fick rysningar när man pratade med honom.
Hells Angels vill ha tag i Monikas man.
De sa att han hade lånat pengar av dem. Och det verkar ju väldigt märkligt.
Och Hells Angels kommer att komma Monica otäckt nära. En dag när hon kommer hem till det vackra huset på Torö i Stockholms skärgård lyckas hon inte penetrera nyckeln genom dörrlåset.
Jag kommer inte in. Då hade de ju bytt lås, tagit lite låsmedel och bytt lås.
Hells Angels påstår att huset nu är deras.
Du, det är vårt hus det där. Nej, det är inte det, det är mitt. Jo, titta här, Sanna, jag skriver på.
Hells Angels påstår att Tore Ferdinand har lånat pengar av dem. Och att Tore Ferdinand skrivit över huset som en del av avbetalningen.
Och då sa han att han skrev på under pistolhot.
I flera år kommer Hells Angels att terrorisera Monica för att komma åt hennes make, säger hon.
Och då sa de ju till honom att ja, om inte du kommer fram, för då har de gömt sig någonstans, så fortsätter vi med det här.
Och så en dag i november 2004 får Monica inte tag på Tore.
Vi ringde och ringde och ringde och fick inte tag i honom.
I en hel vecka försöker Monica att kontakta Tore utan resultat.
Jag visste ju inte var han var någonstans.
Och den 15 november 2004 får Monica ett samtal från sin dotter.
Och då ringer hon och så säger hon, mamma, Tore är död. Nej, så jag, vad säger du? Ja, och jag trodde inte på det nästan. Men sen fick jag ju följa med polisen och titta där. Då var han ju inte kvar, men då hade de ju hämtat honom och så. Men de visade var han hade varit i skogen.
Två poliser kommer hem till mig i Nynäshamn.
Tores dotter Maria berättar.
Jag tror jag möter dem på gården. Och jag kände direkt, liksom innan de säger någonting, är pappa? Är Tore liksom? Ja, så kom de in och berättade att han hade hittats skjuten. Död. Så satt de ett tag hemma i mitt vardagsrum och pratade och jag fattade ju ingenting.
Var du förvånad över dödsbeskedet?
Ja, men det är klart man blir. Det spelar ingen roll. Du kan ju ha en cancersjuk respektive. Du blir ändå chockad när hon dör. Fast du har vetat om det i flera år. Och det var det ju här med, absolut. Man hade setts 14 dagar före. Och smsat, inte fått något svar på fars dag av alla dagar i november där. Så att, det var ju jättekonstigt, det var ju det. Och sen hur... Hur dog han?
Vad tror du?
Jag tror att han tog livet av sig.
Sen det första mötet med den lilla farbron som ända stod i trappen till radhuset i Nynäshamn fram till hans död har Maria märkt av hur hennes far blivit allt mer pressad.
Han var ju en slagen man när jag mötte honom. Men det tog ett litet tag innan jag fattade. Så det blev ju bara värre och värre med honom egentligen. Trängre och trängre.
Pratade han med dig någonting om att ta livet av sig?
I tre år pratade han om det.
Vad sa han då?
Nej, men att han var trött att känna sig jagad. Han var trött på lögner. Han var trött på huvudet koka på honom. För att det gäller ju att tänka med.
Vid ett tillfälle visar Tore Ferdinand upp en revolver för Maria och en spegel och berättar i detalj hur han tänker gå tillväga när han ska avsluta sitt liv.
Och han var ju perfektionist, han behövde väl verkligen gå igenom det där om han gjorde det då. Om och om igen.
Även exfrun Monica har märkt hur Tores glöd under de sista åren börjat förkolna.
Sista åren så sa han att jag har bränt mitt ljus i båda ändarna. Det blev väl en karusell som inte gick att stoppa till slut, vad jag förstår. Han snurrar runt och orkade inte ta sig loss. Det blev bara värre och värre.
I Tores bröstficka hittar polisen ett avskedsbrev. Tore skriver att han blivit hotad och att någon kommer ge sig på människor i hans närhet om han inte betalar av sina skulder och att han därför valt att avsluta sitt liv. I över 40 år lurade Tore Ferdinand till sig pengar från andra människor och vi snackar astronomiska summor. Men trots det lämnar Tore Ferdinand jordelivet barskrapad. Åtminstone enligt dödsboet. Och svaret på vad alla pengar tagit vägen tar Tore Ferdinand med sig ner i graven.
Var pengarna tog vägen, det vet jag inte.
Var Tore Ferdinands svindelpengar tagit vägen är som sagt en gåta. Men kanske kan vi komma närmare ett svar på den frågan genom att gräva djupare i hans affär med Robert Aschberg.
Ja.
Robert Aschberg har inte velat ställa upp på en regelrätt intervju och träffa mig.
Ja. Och jag har grubblat lite på det där. Jag vet inte om jag orkar rota i det.
Men jag har under de senaste månaderna haft flera samtal med Robert Aschberg. För det finns många frågetecken kring hans affärer med Tore Ferdinand. Så som varför han lånat ut 19,3 miljoner till honom.
Varför väljer du att låna ut pengar till honom?
Varför jag väljer? Därför att jag var sugen på en story för att han var väldigt övertygande. Han lurade ju till och med HA-snubbar och lånade ut pengar till honom. Och pensionärer och folk till höger och vänster.
Du fortsätter att låna ut pengar och mer pengar. Hur kommer det sig? Liksom, vad säger han för att du ska fortsätta låna ut pengar till honom?
Jag ska bara förklara för att han är oerhört skicklig på att manipulera folk. Oerhört skicklig.
Det kan ju låta konstigt att Robert Aschberg lånat ut över 19 miljoner till en person av Tore Ferdinands karaktär. Men vid det här laget har vi förstått att den som hamnar i klona på Solvalla kungen kommer få svårt att slita sig loss. Det som hände Robert Aschberg följer exakt samma mönster som för de andra bedragna herrarna vi fått höra om i programmet. För Tore Ferdinand sitter med lockbetet, oavsett om det gäller avkastning på en investering eller ett stort skop. Och ska vi vara helt ärliga, det är Robert Aschbergs egna pengar och han väljer själv vad han vill spendera dem på. Och han hade ju blivit lovad ett stort skop. Kanske var det värt att gambla lite. Men det finns en helt annan detalj i den här berättelsen som jag inte blir riktigt klok på. För Robert Aschberg har inte bara lånat ut 19,3 miljoner till Tore Ferdinand. Han har dessutom skrivit ut checkar till honom på över en halv miljard kronor.
Ja, hallå. Är det Robert?
Ja, vem frågar?
Det är Mårten här som håller på med den här Solvalla-kungen-dokumentären.
Jaha, ja, ja.
Hejsan. Jag har kommit ganska långt i produktionen nu.
Okej.
Okay. Och det har dykt upp lite nya frågor på vägen som jag undrar om jag kan få ställa.
Ja, det kan du.
Det handlar lite om de här checkarna och det är lite för att jag själv och lyssnaren ska fatta liksom.
Mm.
Men du skrev ju ut checkar till Tore Ferdinand på en halv miljard kronor.
Var det så mycket? Ja, det kanske det var.
Ja. Kan du förklara varför?
Ja, men det har jag svarat på förut.
Ja, men jag...
Att han ville han skulle visa dem för någon eller något.
Han skulle visa dem...
Jag kommer inte ihåg faktiskt exakt vad han sa.
Okej, men de skulle visas upp i något annat syfte då, eller?
Ja, det förklarar han inte. Eller så förklarar han på något sätt som jag tyckte var godtagbart. Annars hade jag nog inte gjort det.
Robert Aschberg har skrivit ut flera checkar på totalt 510 miljoner kronor som han gett till Tore Ferdinand Pettersson. Utan att veta vad de ska användas till.
Det är ju ett lite suspekt beteende att skriva checkar till en person utan att veta vad de ska gå till.
Ja, visst.
Och vad tänker du?
Jag skulle ju bara låna dem. Jag fick tillbaka dem.
Men Robert Aschberg har inte alls fått tillbaka alla checkar.
Ja, hallå, ja.
Det här är Anders Garpe.
Tore var patient hos mig. Jag är tandläkare. Så han kom som patient.
I början av 90-talet får tandläkaren Anders Garpe kontakt med Tore Ferdinand Pettersson.
Han kallade sig för Solvalla-kungen. Så jag visste vem han var när han kom till praktiken.
Vid den här tiden är Tore Ferdinand känd i landet som Solvalla-kungen.
Jag frågade mig hur han kunde hålla reda på alltihopa sånt där. Ja, så. Mycket enkelt. Information kostar pengar, sa han bara. Så det var den saken vi färdigdiskuterade.
Under ett besök på kliniken 2001 presenterar Tore Ferdinand en affär för tandläkaren Garpe. Tore Ferdinand hävdar att han och Robert Aschberg har en business ihop. En fusion i fastighetsbranschen mellan Skanska och Peab. Och att de behöver lite kapital för att genomföra affären.
Han presenterade som att han hade då kontakter på inom finansvärlden. Och att det handlade om fusioner mellan olika företag. Och att det skulle rendera då ett utfall.
Anders Garpe väljer att investera i Tore Ferdinands fastighetsaffär. Det börjar med 600 000 och Tore lovar en avsevärd vinst. Och som säkerhet för investeringen får Anders Garpe en check på 800 000 kronor. Utställd i Robert Aschbergs namn.
Och då fick jag liksom en säkerhet för det. Och jag menar, det var ju en ganska känd person och den checken var helt okej. Alltså, så det var inget fel på den.
Och med åren kommer Anders Garpe att låna ut mer och mer pengar till Tore Ferdinand med löfte om avkastning. Och som säkerhet får han ännu fler checkar signerade av Robert Aschberg.
Men Ja, och sen blev det mer och mer pengar och tuffare och tuffare. Och ja, jag hade ju checkar på 15 miljoner.
Att Robert Aschberg lånat ut 19,3 miljoner till Tore Ferdinand för att få ett stort avslöjande är en sak. Men det som är svårare att förstå det är att han skrivit ut checkar på en halv miljard.
När du skrev de här checkarna, var det aldrig så att det ringde några varningsklockor? Det är helt rätt.
Ja, det kanske jag gjorde. Jag kommer inte ihåg det.
För jag tänker att det kan vara viktigt för lyssnaren att försöka förstå.
Det kan det säkert vara, men jag har ingen bättre förklaring.
Och den förklaringen är att du minns ingenting av det här? Eller?
Nej, jag minns inte vad han sa. Jag minns inte. Det var oerhört rörigt med och massa andra människor inblandade och så. Va?
För de här checkarna hamnar ju sen i händerna på andra personer.
Ja, och det var ju inte meningen.
Nej. Och det var ingenting du tänkte när du skrev ut de här?
Nej.
För jag tänker om jag själv hade skrivit ut checkar på en halv miljard kronor,
ja,
utan att veta vad de ska användas.
Så är det ju uppenbart att det inte kan vara liksom överensstämmande med verkligheten.
Hur menar du då?
Nej, men det finns ju, de pengarna fanns ju inte så att säga.
Vill du utveckla?
Utveckla vad?
Att de pengarna fanns inte.
Jag hade ju inte det.
Varför ska du checka dem om du inte hade dem?
Nej, men det har jag förklarat. Det har jag förklarat. Jag skulle bara visa dem för någon och så skulle jag få tillbaka dem omedelbart.
Men du fick inte tillbaka dem, eller?
Nej.
Nej. För Robert Aschbergs checkar hamnar i händerna hos andra personer. Exempelvis tander Skarpe emot checkar på totalt 15 miljoner. Signerade av Robert Aschberg. Och en kort tid efter Tore Ferdinands död 2004 går Anders Skarpe till banken för att lösa in checkarna.
Det fanns ju ingen täckning för de här checkarna då.
Och nu stämmer Anders Skarpe Robert Aschberg.
Och då tog jag kontakt med en känd advokatfirma som företrädde mig då. Och jag menar, man läser vad som står i checklagen, så står det att den som är utställare är betalningsansvarig. Paragraf 1a. Och sen så när jag sitter i domstolen och påstår Robert Aschberg, när den här skrev jag bara ut för galleriet. Ja, men vad fan. Han är ju både läs- och skrivkunnig, så att det är, man kan inte sitta och skriva ut checker för galleriet. Va? Det är bara för man tycker att det är kul. Och inte tro att det liksom har något värde. Det är inga leksakspengar det där alltså, utan det är allvar.
Robert Aschberg vill idag inte bemöta det här.
Nej, jag orkar inte. Han får säga vad han vill. Det är avgjort i rätten.
Ja, för Anders Skarpe förlorar målet mot Robert Aschberg. Domstolen resonerar att han väntade för länge med att gå till banken.
Varför kollar du inte upp direkt om de kunde... Alltså...
Ja, bra fråga. En check är en check för mig, va? Och jag kan checklagen. Så att för mig var det där en... Det var en kassaskopsäker. Och jag menar, Aschberg hade ju pengar och hade resurser. Jag menar, vi var ju uppe, Tor och jag, i hans sommarstuga. Ja, sommarstuga, herregud, det var ju jätteanläggning. Och det insåg jag att här fanns det. Han hade ju resurser, Aschberg. Mycket resurser.
Blev du förvånad när domen föll?
Ja, mycket. och även de som då företrädde mig. För det var duktiga advokater. Mycket duktiga advokater. Och de förstod ingenting. De förstår fortfarande ingenting vad jag kan förstå.
Domstolen konstaterar att det är anmärkningsvärt att Robert Aschberg i strid med checklagens bestämmelser ställt ut checkar på mycket stora belopp. Men att Tore Ferdinand, som var den som gav Anders Garpe checkarna, varit införstådd med att de inte skulle användas som betalning. Och historien om Garpe säger eventuellt också något om vart Tore Ferdinands pengar försvunnit. Tore Ferdinand har aldrig haft någon reell inkomst utan levt ett helt liv på lånade pengar och betalat av sina skulder genom att hela tiden ta nya lån från andra personer och till slut trampat på lite för ömma tår och trasslat in sig i något som i slutändan skulle drabba dem som stod honom närmast. För det är rädslan för att någon ska ge sig på hans familj som är orsaken till självmordet, om man ska tro på det som Tore Ferdinand skriver i sitt avskedsbrev.
Jag menar, det är inte bara jag som har blivit lurad, utan det är ju flera andra av mer eller mindre dubiös karaktär, kan jag säga. Ja.
Robert Aschberg spelade ett oerhört högt spel för att få ta del av Tore Ferdinands stora scoop. Men vad scoopet faktiskt skulle handlat om vill Robert Aschberg inte berätta.
Jag kollade det med tryckfrihetsjurist ganska noga efter hans död, och det källskydd gäller.
Källskyddet ska användas för att skydda uppgiftslämnarens identitet. Men vi vet ju alla att uppgiftslämnaren är Tore Ferdinand Pettersson. Och att hans uppgifter i själva verket bestod av telefonkataloger och tomma kassettband.
Vad innebär det för källskydd då? För att du vet ju att det hela var en bluff, så att säga.
Ja, men det spelar ingen roll. Det där kollade jag också med jurist.
Men om Tore Ferdinand ljög om allting och de här väskorna som du öppnade...
Ja, men du kommer ingen vart. Jag kommer inte berätta om det i alla fall. Det är förmodligen för att det vore olagligt om jag gör det. Jag kommer inte hålla på att argumentera med dig om det.
Nej, men...
För att min ståndpunkt är fast.
Nej, Robert Aschberg vill inte avslöja vad Tore Ferdinands stora skop skulle handla om. Men det måste varit ett avslöjande av synnerligen stor karaktär. Och jag kommer nog själv bara att tänka på ett sånt avslöjande som är av den digniteten att jag skulle kunna göra i princip vad som helst för att få berätta det. Mordet på Olof Palme. Och när jag tänker på det så kommer jag ihåg ett samtal som jag hade med den tidigare chefen för länskriminalen i Stockholm, Leif Jennekvist. Ni vet, han som inte minns om Tore Ferdinand arbetat som infiltratör åt polisen.
Ingen aning.
Men Leif Jennekvist kommer ihåg Tore Ferdinand av en helt annan anledning.
Så är det Tore Ferdinand Pettersson?
Ja, precis.
Ja, jo, men det var han var skribent till, eller han skrev mycket brev då, i, han var lite privatdetektiv och skrev en del brev till justitie.
Jaha. Vad skrev han då?
Om Palmemordet.
Du har hört den sista delen i berättelsen om Solvalla kungen. Programmet heter Uppgång och fall och jag heter Mårten Trofast. Producent var David Mer. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Anne Skog Åbel och ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Arkivljuden i det här programmet är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4 och Aschberg i Radio 1. Om du vill stötta vår journalistik kan du bli prenumerant hos oss. Gå in på thirdear.studio och läs mer. Tack för att du lyssnar på Uppgång och fall. Vi hörs.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.